Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber: Kom du mitt ljus och upplys mitt mörker. Kom du mitt liv och lös mig ur döden. Kom du min läkare och hela mina sår. Kom du flamma av gudomlig kärlek och förtär mina synders törnen och rena mitt hjärta med din kärleks eld. Kom du min konung, Jesus Kristus, och inta din tron i mitt hjärta och härska över mig, ty du ensam är min konung och herre. Amen. Vi sjöng i salmen just: stjärnan leder ej bort, men hem. Stjärnan som har blivit för oss en symbol för det som leder oss, för det som visar vägen, för det som styr våra steg. Vi har faktiskt ett ord för det här, nämligen ordet ledstjärna. Och en ledstjärna, det är det som ger vår inre människa riktning. Det är det som lägger grunden för vår livsfilosofi. Det är det som gör våra prioriteringar, så att vi väljer det ena framför det andra. Och det kan se olika ut för olika människor, men vår ledstjärna leder våra steg i den här riktningen som jag ser framför mig. Och så tänker vi att den här ledstjärnan nu då ska leda oss hem, eller till det goda livet, till lyckan. Och det här betyder ju förstås då att alla människor faktiskt har en slags ledstjärna. Och frågan är förstås om den ledstjärnan leder hem eller om den leder bort till slut. Och inget kunde ju vara viktigare än att den faktiskt leder hem. Nöjd inte med mindre än att den gör det. Och vilken stjärna, vilka stjärnor, ledstjärnor följer vi? Ibland behöver vi stanna upp och rannsaka våra tankar, vårt hjärta, och se vad är det som driver och leder vår väg. Inte alla stjärnor leder hem. Det är ett mysterium bara för de vise männen liksom bröt upp ifrån ett tryggt och känt liv där borta i östern och gav sig ut på ett sökande, närmast efter en nål i en höstack, och kom ända fram till Betlehem. Och det var knappast för att de var särskilt intresserade utav stjärnor, utan att de var ledda av en ledstjärna som drev dem ut på en resa som fick kosta vad det kosta ville, som fick bära eller brista. Och vi kan inte hitta svaret i oss själva hur detta var möjligt, men vi kan förstås hitta svaret i Gud, hur han använde allt detta för att leda dem hem. För till slut så handlar det inte om hur ska jag hitta vägen, utan hur han hittar vägen för det lilla fåret så att det kommer hem. Det fanns säkert massor med andra visa människor där borta i östern, och där andra lyssnade på vad de visa männen sa men valde att prioritera sin fortsatta karriär eller klamrade sig fast vid det liv som man tänkte skulle ge dem det goda livet. Kanske för att det var känt och tryggt här hemma, och så sa man det visast att stanna kvar här och inte följa med de andra. När ledstjärnan kallade. Men det som Paulus säger: fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Den som vill vara vis på riktigt kanske måste släppa taget om sin egen vishet och det som man tänker att den ska leda en, och fråga efter Guds vägar. Gudsfruktan är vishetens början, Och då kan ett litet barn vara visare än någon väldigt diplomerad professor någonstans. Mysteriet med de vise männen är att se hur Gud har handlat och fört dem och låtit dem föras ända fram till barnet i Betlehem. Och de kom hem. Stjärnan ledde hem. Trots att grannar och vänner säkert måste undra att nu har de kommit bort. Ibland säger vi om människor som dör att de har gått bort. Och det måste man faktiskt säga, det är alla människors öde. Man går bort. Utom de människor när de dör som går hem. Därför att de har redan kommit hem. När de har kommit fram till barnet i Betlehem. Då är man hemma. Redan när man lever. Och då är det liksom bara döden en att få se det som man här tror. Och så i denna beredelse, om du märker att din egen vishet är din väg. Men du anar att här finns så mycket som förleder dig. Och att du faller. Och att det finns andra ledstjärnor som är viktigare för dig. Det är något som du har fått fatt på, som du följer. Samtidigt som du tänker att den verkliga ledstjärnan ska leda dig. Och att det kanske kan sägas om dig som Paulus sa, att fastän du känner Gud så prisar du honom inte som Gud och tackar honom. Och skulle det vara så har ändå Gud inte dragit sig undan eller dragit sig bort ifrån dig, utan tvärtom, det är det som hela detta mysterium handlar om. Han har dragit sig närmare och är fortfarande nära. Och det är som att hemmet, det är liksom inte långt där borta, utan det flyttar närmare och närmare. Och nu ställs hemmet framför dig här. Barnet i krubban, där Gud har fått kropp och blod, har nu till och med flyttat in här för att räckas åt syndare. Så att en människa som är liksom på villovägar och långt där ute i mörkret kan säga, nej, men här är hem. Här är han som de vise männen fann där och som Gud ledde hem. Han är inte långt borta, utan han är här. Och hans kropp och blod är lika verkligt här som det var där. Med den stora skillnaden att nu är Kristi blod utgjutet för dig till syndernas förlåtelse. Det har hänt något med hans kropp och blod som har gjort att det nu är verksamt och kraftigt till att rena dig ifrån alla dina synder. Och så när du hör Jesus tala, så är det som att han talar ord av vishet till dårar. Men dårar som inte längre vill vara dårar, utan vill vara visa, och som har börjat att lyssna på honom för att bli visa. Och han talar nu här alldeles inledningsvis om att dina synder, för de har du, är förlåtna i kraft av Jesu namn och blod. Och den som lägger märke till, vem är det som säger de orden? Vem är det som förlåter synder? Han lyssnar på honom och ska tänka att han är den som först måste få säga var vägen ska gå för att den ska leda hem. Och den som börjar att lyssna efter honom och fortsätter att lyssna efter hans väg, han är visare och den visaste av alla. I denna stund, du kanske tänker på synder och dårskap som har blivit något som plågar dig. Och det må vara hur det har varit och hur, det må vara hur det är fram till denna stund. Men nu så kallar Gud dig till att vara en vis man eller en vis kvinna genom att lyssna på din Gud som talar till dig. När du får böja dig inför honom, inför hans ord, när han också pekar på dina synder och stämmer in i syndabekännelsen och väntar på att han ska tala ord av förlåtelse och sedan duka fram det bord som är krubban här för dig. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som är stjärnan ledde hedningarna till din enfödde son Jesus Kristus. Led oss som i tron känner dig genom detta livet så att vi i himlen får skåda hans härlighet. Genom din son Jesus Kristus vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på 13:e dag jul. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesaja, kapitel 60. Stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Till havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Skador av kameler ska övertäcka dig. Unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba ska de alla komma. Guld och rökelse ska de bära. De ska förkunna Herrens lov. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i episteltexten. Den andra årgången så skriver aposteln Paulus andra Korinthierbrevet kapitel 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sade, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen, ty så står skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland, inte du minst bland juda furstar, ty från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje, Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. De föll ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. I Jesu namn vi ber. Ack Herre Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst, ut i mitt hjärta bli och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen. Jag skulle nu kunna ha en enda lång predikan om bara om stjärnan. Stjärnan som en symbol för så mycket annat i skapelsen som pekar mot Gud och vittnar om Gud. Ja, allt det som finns i den naturliga uppenbarelsen som är Guds enda stora kallelse att komma till oss, eller att vi ska komma till honom. Men predikan är lång som den är, så jag tänker att jag ska börja där de vise männen har gjort sitt uppbrott och börjat sin vandring mot Jerusalem. För de kommer att möta så många hinder på vägen att man undrar hur de kommer ända fram. Men då visar de här hindren på hur Gud leder ända fram och hur Gud förmår att komma över de här hindren för vår skull, för att vi ska få nåd att se barnet där i Betlehem. Det tycks som att stjärnan slutar att visa sig för dem, för de vise männen, för de började tänka själva. Och det är inte alltid som det blir bra när vi tänker själva. För deras logiska slutsatser ledde dem inte till Betlehem utan till Jerusalem. För de tänkte att det här är den rimligaste platsen för judarnas nyfödde kung som de hade gett sig ut för att söka. Och nu säger jag inte att de tänkte fel. Men redan här visar Gud hur fel det ändå blir. Och att Gud är den som behöver vara den som behöver uppenbara för oss både sanningen och barnet, Jesus själv. Hur välmenta och logiska våra tankar än är, hur intelligenta, så förmår vi ändå inte att finna honom, Gud, med oss. För vårt förnuft är dels begränsat, men det är också så att det är förmörkat av synden, så att vi ser det vi vill se och vi tänker det vi vill tänka och tar inte in sanningen ens om den är framför näsan på oss. Så framförallt behövde dessa visa män få in tankarna i Guds tankevärld. För det här handlar faktiskt om hela livet. Guds tankar behöver ständigt ge oss korrektiv, behöver dra tillbaka oss in på den rätta vägen, behöver dra oss till omvändelse, behöver visa på sina tankar, sina goda tankar för oss. Och skulle han inte göra det, så skulle vi vara alldeles hopplöst utlämnade åt oss själva och våra kloka tankar. Och det leder inte hem utan bort. Martin Luther har så krasst konstaterat i katekesen: jag tror, säger han, att jag inte av mitt eget förnuft eller min egen kraft kan tro på Jesus eller komma till honom. Men den helige ande, Gud ske pris, kallar och upplyser och leder en blind människa ändå till ljuset. Så det stora är ju att Gud förbarmar sig över oss i vårt famlande och leder oss på den rätta vägen. Och hur gör han det? Jo, för det första att han har liksom låtit sina tankar transformeras och bli till skrift, till ord som vi kan studera och läsa och lyssna på. Så genom skriften har du blivit befriad från alla dina egna spekulationer om Gud och dina förnuftiga tankar som inte leder hem utan till slut bort. För vårt eget förnuft är faktiskt ett hinder för oss. Men de vise männen fick ljus in i sitt mörker, ljus in i sina tankar, så att de såg att Davids son, kungen, som skulle sitta på Davids tron, skulle naturligtvis födas i Davids stad, och det var Betlehem. Sen var det inte några hinder för Gud det som så ofta blir ett hinder för oss. Nämligen att Herodes som han kom till, han var ju en ond människa, en farlig människa som hatade det barn som de sökte. Här visar Gud att han förmår att tvinga synden att tjäna sina goda syften. Och det här är inte på något magiskt sätt. För Herodes ville faktiskt veta vad det här barnet var, trots att hans avsikt med var det att döda barnet. Och Herodes fruktansvärda motiv använde Gud och tvingade Gud till att fylla ett gott syfte, nämligen att leda de vise männen vidare på deras vandring. Vi tänker att allt måste vara perfekt för att Guds goda vilja ska ske. Att det, åtminstone, det får inte vara för mycket synd med i bilden. Då går det inte. Och särskilt om vi själva har fallit i svåra synder och det är ett enda stort mörker omkring oss. Nej, Gud förmår att tvinga synden att tjäna hans goda syften. Och det goda syftet här, det är inte kanske i första hand att livet ska bli lätt eller att man ska få liksom ett paradis på jorden, utan det goda syftet är ju att stora och små syndare, människor av alla sorter, ska få ljus till att se barnet Betlehem, Jesus, som är allas vårt verkliga hopp, vår enda tillflykt i denna arma, mörka, svåra värld, mörka värld. Om det får ske att vi leds dit också genom svår synd och trauman, så kunde inget vara bättre. Så när det står att Gud, för den som älskar Gud, låter han det samverka till det bästa, då ska inte vi tala om för Gud vad det bästa är, utan det vet han. Och om det leder oss i vårt mörker till honom, ja, då har det bästa skett. Även om jag har 1000 problem som jag måste slita med till vardags. Nästa hinder som de möter är de skriftlärda som visar vägen. Vilken bibelkunskap! Kungen ska födas i Betlehem. De visar rätt. Men de skriftlärda går inte vägen som de själva visar. De kunde sin bibel och kanske också levde de på sin kunskap i bibeln. De var Israels herdar. Fick betalt för det, kan man tänka. Utan att vara herdar. De borde ju ha lett hyllningståget till Betlehem. Men man kan ha en stor bibelkunskap och vara en skriftlärd utan att nå fram. För skriften har ett ärende. Det är Jesus, och det kunde han faktiskt se. Han ska födas där i Betlehem. Men då finns det också en väg att gå. Jag ska inte stanna, utan jag ska gå. Den leder mig. Nu kunde de skriftlärda säkert hitta 1000 argument. För att, nej, men det är fel tid. Nej, det är inte nu. Vi har läst någon annan profetia och den tycks inte riktigt passa in här med tiden. Eller om de hittade andra ursäkter för att inte gå. Men den egentliga ursäkten är att de inte ville gå. För kanske var det så här att bibelkunskapen och att de var skriftlärda var ett självändamål. Ett medel för en position som för denna skriftlärde. Eller ett medel för ära, folk som lyssnar på dem. Eller ett medel för försörjning, såklart. Men inte ett liv. Inte en alldeles nödvändigt ljus i allt mörker. En vägvisare som kallar på mig till att gå. Och jag måste gå. För herre, till vem skulle vi gå om inte till där du pekar? Och det står att alla i Jerusalem blev förskräckta när de vise männen frågade efter kungen. Och det kanske var det. Alla var förskräckta. Inte på grund av kungen som de sökte efter, utan på kungen som satt på tronen, Herodes. För de visste vilken paranoid och farlig och ond kung han var. Och man vill inte komma i onåd hos kungen. Så även om skriften pekade ut en väg att gå, så kanske ändå deras reaktion var av rädsla för Herodes. Nu sitter jag still här i båten, för annars vet jag inte vad som händer. Och så fick man liksom stänga av ljuset som blinkade där i skriftens ljus. Och det betyder nu att skriftlärda eller andliga ledare eller präster, de kan visa vägen. Men du kan inte vänta på att de ska gå om de inte går. För till slut måste en vis människa ta steget i tro själv. Ensam. Ut på vägen mot Betlehem. Ut i kylan, ut i mörkret, för stjärnan är inte där. Eller ska vi säga, de måste ta vägen ut i ljuset. Inte för att stjärnan visade sig, för den hade inte varit borta så länge. Och inte för att någon skriftlärd eller någon auktoritet eller någon lärare gick före. De satt ju där skräckslagna i Jerusalem. Och säkert inte för att de själva var, hade någon varm känsla i kroppen som gjorde att nu är det roligt att gå. Utan tvärtom säkert att det enda de hade att gå på, nu har skriften talat. Och då kan vi inte göra annat än att gå. Ungefär som Petrus när han tog sitt första steg ut ur båten, ut på vattnet. På ditt ord, Herre. Jag skulle inte våga annars. Och så ska du tänka. För skriftens ord har denna överväldigande kraft, denna besynnerliga förmåga att övertyga och föra en människa från sina egna tankar in i Guds tankar och tro att detta är vägen. Ibland så kan man vara alldeles tyngd av sina tvivel och alla sina plågor här i livet. Att man kan inte göra annat än att bara hänvisa Gud till något som han själv har sagt. På ditt ord. Herre, fräls, rädda, visa vägen. Jag har inget annat. Och det är det enda rätta i den stunden. Det är vägen fram. Och vad hände då för de vise männen? Då visade sig stjärnan igen. Som en sån här vänlig hälsning från Gud. Eller en handtryckning som Bengt brukar använda. Som en handtryckning på. Du gjorde rätt. Du gick på skriftens ord. Gud välsigne dig. Stjärnan visar sig på nytt. Ibland så fastnar vi nämligen i detta att Gud först måste visa stjärnan. Först måste han svara på någon bön som han bara måste svara på. Först måste han uppmuntra och visa sin pålitlighet. Eller först måste någon annan gå före. Men de vise männen hade inget annat att gå på än skriftens uppenbarelse, skriftens ord. Men Gud är i sitt ord. Han är mäktig, han är ande, han är liv, han är vägen. Och den som vet vad det är att famla i mörkret, i sitt eget mörker, och inte kan komma ur sitt mörker, han kanske liksom anar glädjen som de vise männen, som det beskrivs här i texten. Det står att de blir mycket glada, extremt glada, om man liksom försöker att undersöka grundtexten. Därför att nu har vi ett verkligt ljus. Ja, var har vi ljuset? Inte i stjärnan, utan nu har skriften visat sin egen liksom trovärdighet, sin egen skriften har makten att övertyga oss om att detta är vägen. För snart så kommer stjärnan vara borta för all framtid, men stjärnan är kvar. Den visar vägen och jag behöver aldrig mer famla i mörker. Gud har visat vägen. Jag är inte utlämnad åt mig själv. Nästa hinder kommer i Betlehem. Nu tror jag inte att den heliga familjen var kvar i ett stall eller i barnet låg i krubban. Det står att de kom till huset. Utan jag tror att en tid har gått. Jag tror att de har varit i Jerusalem på åttonde dagen för att omskära barnet. Och jag tror att de har varit i Jerusalem på 40:e dagen när Maria hade vi kallar det för kyrkogångsdag, där hon, när hon mötte Simeon och Hanna. För det är ju först när hotet från Herodes kommer och de flyr till Egypten som de får höra, nu ska du återvända, inte till Betlehem utan till Nasaret. Så jag tror att den heliga familjen har gjort sig hemmastadda där och liksom påbörjat ett slags liv där. För det var nog inte så att de åkte till Jerusalem bara varannan vecka. Det är ju som en promenad på 15 mil. Det gör man inte om man inte måste. I alla fall, ändå är det väl så här att de vise männen inte möter en plats värdig judarnas kung. Det finns inget palats utan bara det är fattigdom och enkelhet. Och det är som profeten Jesaja skriver, han var en spädplanta så föraktad att vi räknade honom för inte. De allra flesta som inte hade fått något ljus till att se skulle bara gå förbi det här barnet. Men när skriften pekade ut, när Gud pekar ut, så kan man se med trons ögon. Här är han. Det finns inget som avslöjar det i det yttre, men här är han. Och här måste de vise männen släppa de sista föreställningarna om hur du måste vara. Eller hur du borde vara. Om detta är Israels herde, vem följer en sån herde? Om detta är Gud med oss, vem känner sig trygg med att rätta in sig i det ledet? Och när hela världens djävulskap liksom dundrar in, vem hittar skydd i det här enkla barnet? Och ännu värre ska det bli. Kommer ni ihåg vad det stod på skylten ovanför den korsfäste, den livlöste, den avklädde? Om inte just vi söker judarnas konung. Och där är han. Och när en lärjunge möter samma öde. Om det hit Guds stjärna leder oss. Vem har inte övergett den stjärnan för länge sedan? Det finns inget i ditt förnuft, inget i ditt känsloliv, inget i dina tankar, i din själ, i ditt hjärta som vill gå den vägen. Om det blir ditt öde så kommer du i dig själv att vika av för länge sedan, igår. Men kraften i Guds ord, detta ljus, detta ofattbara, kraftfulla ljus förmår att visa vägen. För det ordet en gång i skapelsens början sa, var det ljus och det blev ljus. Och det förmår att tända lampan i ett hjärta också. Ja, det var det som fick dem att gå ett steg. Från mörker till tro. Från vantro till tro. Från ett nytt mörker till ett nytt ljus. Steg för steg. Och när de väl kommit fram till Betlehem så hade de kommit till en punkt där de förstod, det finns ingen återvändo. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, sa Petrus. Det finns inget liv att vända tillbaka till. Och så är det när Gud för oss framåt steg för steg genom sitt ord. Och så föll de ner och tillbad det lilla barnet som om det vore Gud själv. Och vi vet ju att det var Gud själv. Och som en naturlig uttryck för tillbedjan lade de ner sitt guld, sin välluktande rökelse, sin värdefulla myrra framför sin herre, sin herde. Och det de la ner, det var inte längre deras rikedom fastän det var så värdefullt. Han var det värdefulla. Han var deras rikedom. Och allt det som de hade räknat som värdefullt och viktigt liksom bleknade i jämförelse. Deras framtid, deras trygghet, deras liv låg inte längre i det där dyrbara guldet som de hade i sina händer. För de såg, allt är gåvor från honom. Och när han gav det till honom, han behöver ju ingenting, för allt är hans. Så erkände de bara kort, allt det som kommit från honom, det kommer från alla goda gåvors givare. Så de la sig själva och sina gåvor i givarens händer. Och då hade allt samverkat till det bästa i deras liv. Så det finns ett sista hinder. Och nu talar jag till oss som sitter här. Det finns i våra samveten. Kanske tänker du att ditt liv är långt borta från Gud. Och så påverkas du av all hedendom runt omkring. Och så kan det mycket väl ha varit för de vise männen långt där borta i östern. Och inget gudfruktigt folk de levde med. Men det kan vara din tanke och tro och förståelse att mina tankar ändå är långt borta från Guds tankar. Mitt eget ljus, det leder mig så ofta bort, gång på gång. Och jag kan se mig själv i Herodes, i hans motvilja, i hans hat, i hans skräck. När något har kommit i vägen för hans makt, hans ambitioner, hans ära. Jag ser mig själv i de skriftlärda, de är så bibelkunniga. Men som är fast i sina tankar om hur det måste vara. Och så ovilliga att gå den väg som Gud visar. Eller att jag står där bredvid och väntar på att någon annan ska gå. Men jag kan bara gå själv. För vägen är stakad för mig. Eller jag står och tänker på hur jag rynkar på näsan åt det fattiga och enkla. Jag har förväntat mig något mysigt och trevligt och glatt. Eller jag ser mig själv dra, fly, förneka min Herre när han bär sitt kors. Och jag står och ser på mig själv hur jag krampaktigt håller i mitt guld när jag står framför min Herre som äger allt. Mig också. Men då svarar min Herre, din Herre, så milt i det lilla barnets ansikte. Jag är din Herre. Det var jag redan innan jag föddes. Men nu är jag också din frälsare. Ja, det är därför jag är här. Se i det lilla barnet, i det lilla barnets kropp och blod, Guds lamm, som har kommit för att bära och ta bort världens synd. Och är du bekymrad över att din tillbedjan är så halv och hjärtat så kluvet, förnuftet så förvirrat, kraften så lite, skulden så stor, så ge det till mig. Ge vad du än har, ge vad du än kommer på, för det är redan mitt. Det är herradömet som vilar på mina axlar, som profeten har sagt. För om den späda plantan är späd, så är det inte bara någon liten ingenting, utan Jesaja skriver, han är den som är bär våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, ha frid och gå till honom, Immanuel, Gud med oss, med visshet om att han trots all skevhet och blindhet så är Gud med oss, inte Gud mot oss, mot dig, utan Gud för dig. Med frid, den eviga frid som du är ämnad för. Och så vänder de visa männen tillbaka till Iran, tror jag det var. Det har Elias bekräftat, att det var nog Iran som de vände tillbaka till. De hade något värdefullt med sig, trots att det som de hade gjort sig av med var så värdefullt. Och med detta värdefulla som de hade med sig tillbaka, så förlorade de ingenting ju mer de gav bort av det. Utan tvärtom, ju mer de gav det och fler som tog emot detta värdefulla, man kan säga liksom att det blir bara värdefullare för varje människa som tar emot det. Inte för att värdet, ja, det är liksom evigt, men ni förstår vad jag menar. De hade nämligen Jesus med sig tillbaka till sitt folk. Tänk, redan där, när barnet är så litet, så har vi de första missionärerna till hedningar, vittnesbördet om Jesus. Och inte bara för dem där borta i Iran eller Österns länder, utan faktiskt också för oss, för det här blir nedtecknat. Och när vi har hört och läst detta, så förstår vi, han där är för oss också, såklart. Det var ju det som är liksom hela poängen med den här berättelsen, att det var inte bara för någon liten grupp av fromma eller av hedar, utan för människor långt borta, också för dig och mig. Och han är också för dem som kommer i din väg när du vänder tillbaka härifrån, från barnet i Betlehem den korsfäste kungen, han som dukar sitt bord för dig. Också du har med dig något så värdefullt hem, för att du i ditt land, i ditt grannskap, i ditt umgänge ska kunna dela. Och när det delas räcker det åt alla, och det blir bara mera värdefullt ju fler det når fram till. Och må det ske att det värdefulla når fram till dem som Gud kallar, både i Österns länder och mitt ibland oss här. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.